we have now is the largest deposit in Europe regarding these materials of REEs.
I februari kom beskedet. Kiruna är världens nya Klondike. Men det var inte guld man hittat, utan Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller, kanske vår tids guld.
Total vital for our transformation from combustion engines to electric.
Men att det finns sällsynta jordartsmetaller i den svenska berggrunden har varit känt länge, även om fyndigheten i Kiruna är ovanligt stor. Problemet är att få ut metallerna ur mineralen på ett ekonomiskt och hållbart sätt som kan konkurrera med landet som nästintill har monopol, Kina. Kan man det nu?
Att separera sällsynta jordartsmetaller, det är det som är det krångliga. Det krävs väldigt många steg för att få en god separation. Och det är det som kräver väldigt hög kompetens och erfarenhet också. För det handlar ju inte om att få 99% renhet, utan det kanske är 99,99%.
Du lyssnar på Om vetenskap. Som den här gången tittar närmare på de sällsynta jordartsmetallerna, de som krävs för att ställa om till ett fossilfritt samhälle, och som det visar sig att vi har gott om i Sverige. Det kanske var en nyhet för många av oss, men inte för geologerna. Men vad är det egentligen som gör de här metallerna så speciella? Och varför är de så svåråtkomliga? Jag heter Sofie Persson. Ja, de sällsynta jordartsmetallerna som det pratas så mycket om just nu, de används bland annat i permanenta magneter som finns i elmotorer och vindkraftverk. En permanent magnet har alltså ett konstant magnetfält, till skillnad från elektromagneter som endast har magnetfält då de är anslutna till en elektrisk kraftkälla. Och vissa sällsynta jordartsmetaller behövs till exempel till elektriska fordon och batterier. Så det är ju fantastiskt att vi faktiskt har dessa dyrgripar i Sverige. Men var finns de? Och varför är de så svåra att separera ur mineralet? För att förstå det måste i alla fall jag börja med grundkurs 1 i geologi. Jag träffar därför Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU, och adjungerad professor vid Uppsala universitet. Vad är egentligen en mineral?
Ja, för att börja så heter det ett mineral och inte en mineral. Och sen så kan man lätt veta vem som kan någonting om dem om personen i fråga säger mineraler eller mineral i pluralis. Säger man mineraler, då har man oftast noll koll. Men de som säger mineral, däremot när vi pratar om 3000 olika, de har ofta koll. Men vi reserverar mineraler för spårämnen i näringsämnen, i hundfoder, vad du nu vill.
Men vad är ett mineral?
Ett mineral är alltså en vanligtvis kemisk förening, ibland ren metall, som har en mycket väldefinierad kemisk sammansättning och atomstruktur och har bildats av en geologisk process. Och de vanligaste exemplen, till exempel om vi tittar på våra graniter och gnejser som vi har runt omkring oss här i Sverige, så har vi till exempel några huvudsakliga mineral som bygger upp dem. Vi har fältspater, vi har kvarts och vi har glimrar.
Men om man tittar ner på svenskt urberg, är liksom allt mineral?
Jag frestas att fråga, vad skulle det annars vara?
Jag har ingen aning. Gråsten, är det också en mineral?
Såna termer kan man gärna avhålla sig ifrån. Därför att självklart är allting mineral. Det är ju de fasta kroppar så att säga som är byggstenarna för att bygga bergarter. Och därmed för att bygga allting som bygger upp de fasta planeterna.
Så en bergart då, vad är det för något?
Det är ett aggregat av vanligtvis några olika mineral i kombination. Som vår granit till exempel, den relativt vanliga bergarten som består huvudsakligen av kvarts, fältspat och glimmer. I lite olika proportioner, beroende på när den är bildad, exakt hur den är bildad och så vidare. Bergarter har vi ju väldigt många olika typer av, beroende på hur de ursprungligen har bildats.
Men sen kommer vi till det alla vill åt, malmen. Vad är en malm?
En ansamling av ett eller flera metallrika mineral, som i sin tur är relativt välkänd och där man har halter och en total mängd som är tillräckligt stor för att den ska vara ekonomiskt brytvärd.
Så det har med ekonomi att göra lite om det är en malm eller inte?
Huvuddefinitionen, ja. Sen använder inte minst vi geologer det betydligt bredare och slarvigare.
Okej, då har vi teorin avklarad. Nu blir det praktik.
Jag tänkte vi skulle ta och börja med att testa dig lite här, Sofie. Här får du känna på en liten stuff som vi kallar det här. En liten lagom handstor bit av ett mineralaggregat. Vad är dina första intryck?
Ja, men det är lite vitt och gult på ytan och så är det svart under.
Det som du verkligen ska tänka på först, det är ju densiteten. Den där är väldigt tung.
Ja, den är rätt tung.
Den är väldigt tung.
Ja.
Väldigt hög densitet.
Blir ju tungt, men det kan det ju inte vara.
Nej, för det där är en svensk REE-malm.
Jaha.
Det där är, kan man säga, representativt för den rikaste malmen som man bröt då på 1850-1860-talet i Bastnäsgruvorna i Riddarhyttan. Där man hade världens första underjordsproduktion eller hardrockbrytning av sällsynta jordartsmetallmalm. Och den där håller väl, gissar jag, vid pass kanske 50% i bästa fall totala sällsynta jordartsmetalloxider.
What we have now is the largest deposit in Europe regarding these materials of REEs.
Ja, det var så det lät i januari 2023 på en presskonferens långt ner i en gruvgång i Kiruna. LKABs vd Jan Moström stod bredvid energi- och näringsminister Ebba Busch och konstaterade stolt att man nu hittat mängder av REEs, Rare Earth Elements, alltså de sällsynta jordartsmetallerna, i fyndigheten Perjejer i Kiruna.
We don't actually know how big it is. We don't actually know how in which way can we utilize, develop this deposit. But what we can say today, what we know today is by far the largest deposit of REEs in Europe. Total vital for our transformation from combustion engines to electric.
Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller alltså. Men vad är det för ämnen vi pratar om egentligen? Statsgeolog Erik Jonsson igen.
Ja, det är om man tittar på periodiska systemet så är det ju då lantanidgruppen, alltså lantan till lutetium plus yttrium som är betydligt lättare och betydligt lägre atomnummer. Och om du frågar en kemist så tar de också oftast med skandium. Det gör däremot inte vi geologer därför att skandium beter sig helt annorlunda i geologiska processer. Så det följer inte de övriga. För det första är de inte särskilt sällsynta. Egentligen, om vi tittar på den genomsnittliga fördelningen i till exempel kontinental jordskorpa som vi sitter på just nu. Utan egentligen så förekommer de i alla bergarter. Vad de däremot inte gör är att de bildar inte särskilt ofta malm. Så de är uppenbarligen svårare att koncentrera till höggradiga, stora tonnage genom geologiska processer än vad många bas- och ädelmetaller är.
Och om man ska förenkla det lite alltså, så finns det väldigt mycket av dem, men det är väldigt låga koncentrationer. Därför kan man inte kalla det malm, för det är inte ekonomiskt.
Nej, skulle aldrig vara. Du kan jämföra det med världens största guldmalm. Det är faktiskt en rätt bra jämförelse. Och vilken är det då, frågar man sig. Jo, det är världshaven. Det är den största guldreservaren som är någorlunda homogen som man känner till. Men det skulle aldrig löna sig att stoppa in all den tekniken och energin att utvinna det.
Så då är det ingen malm?
Nej, inte med befintlig teknik.
15 av totalt 17 av de sällsynta jordartsmetallerna tillhör alltså perioden lantanoiderna i det periodiska systemet och ligger i rad efter varandra från lantan med atomnummer 57, alltså med 57 protoner i sin atomkärna, till lutetium med 71 protoner och atomnummer 71. Det gör att de har ganska liknande egenskaper och har varit svåra att upptäcka och definiera som enskilda metaller och att separera från varandra. Man delar upp dem i lätta och tunga sällsynta jordartsmetaller.
Som regel så är det så att de flesta malmer runt om i världen som bryts idag och många av de projekt där man inte har kommit igång, kanske inte kommer igång heller, där har man en fördelning som gör att de lättaste lantaniderna också är de vanligaste och mest förekommande, lantanserium. Och det gör ju förstås att för varje volymsenhet eller viktenhet av de eftertraktade tyngsta som då förekommer i minst andel i de här malmerna, så måste man producera väldigt mycket av de lättaste och billigaste. Det som man ibland benämner balansproblemet inom den här metallhanteringen.
Men har man också mer behov av de tyngre?
Ja, för det första är det de som kommer att definiera ekonomin i brytningen. Det är där pengarna finns.
Sverige har kallats de sällsynta jordartsmetallernas hem, eftersom många av dem faktiskt upptäcktes här under slutet av 1700- och början av 1800-talet. Det var i Ytterby gruva norr om Stockholm många av dem hittades, men också i Bergslagen. Och Sverige är faktiskt känt för att ha ett stort antal förekomster. Men våra svenska malmer skapades för väldigt länge sedan. Och för att hitta nya fyndigheter måste vi förstå hur de en gång bildades.
Vi måste rekonstruera och förstå, tänka i processer som var aktiva för kanske mellan 1800 och 1900 miljoner år sedan. För att vi ska kunna rekonstruera miljön här idag. Det är ett detektivarbete. Det gäller ju att hitta alla möjliga små ledtrådar och även stora ledtrådar för all del. Och början på det är ju att göra en geologisk kartering. Bygga upp geologiska kartor över ett område som i sin tur ligger till grund för en modell över hur berggrunden har bildats i det området och vid vilka tidpunkter eller tidsperioder. Först då kan man ju begripa också vilka möjligheter vi kan ha till malmbildning.
Och första steget är att göra en geologisk karta.
Man skickar ut sina geologer och sina geofysiker att leta reda på alla bitar av exponerat fast berg som finns. Karakterisera dem, provta dem och så vidare. Vi låter framförallt flygplan ta hand om den storskaliga geofysiken. Så att vi får mätningar över stora landområden av variationer framförallt i magnetfältet. Man mäter även variationen i radioaktivitet, så kalium, torium, uran, sönderfall och sen framförallt då bilburet eller helikopterburet eller på skidor eller skoter så mäts också variationen i gravitationen. Om vi till exempel har väldigt högtäta bergartskroppar som alltså väldigt hög densitet så kommer de ju påverka gravitationen, den kommer att öka.
Och allt det här hjälper geologerna att förstå vad berggrunden är uppbyggd av. Enligt siffror från 2020 bryts ungefär 60% av de sällsynta jordartsmetallerna i Kina, 15% i USA, 10% i Australien och 10% i Burma. Men hela 90% av separationen sker i Kina. Malaysia har nära 10% och resten sker i Estland och Indien. Men om vi nu har så mycket jordartsmetaller i Sverige, varför är Kina en sån dominant producent? Jag frågar Christian Larsson, forskare och utvecklingsingenjör på den svenska gruvjätten LKAB.
Det har både politiska och marknadsmässiga skäl när det har funnits en ambition från den kinesiska sidan att konsolidera den industrin genom att stödja den. Och sen är det ju så att om man har stora resurser i form av fyndigheter som Bayan-Obo och det som finns även i södra Kina, så har man ju både råvaror och man har kunskap. Om man då har stöd från staten och svaga miljökrav, ja, då är det lätt att konkurrera ut andra. Sen när det är på plats så måste man ju, ja, ska man konkurrera med något sånt så måste man ha bra egna fyndigheter och bra teknologi och goda möjligheter.
Bayan-Obo i Kina har världens största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Och metallerna finns främst i mineralet basnesit och monazit. Miljöproblemen har varit stora, även om Kina på senare tid arbetat med minskad miljöpåverkan. En del av metallerna kommer från vittringsleror från södra Kina och Myanmar. Där används en annan teknik. Genom att pumpa ner ammoniumsulfat direkt ner i lerorna urlakas metallerna som sedan pumpas upp i löst form och fälls ut från vätskan med hjälp av ammoniumkarbonat. Men är det så miljövänligt?
Nej, det kan ha väldigt stor miljöpåverkan. Det beror på hur väl man gör det och så vidare. Du kan göra det otroligt smutsigt och du kan göra det lite bättre. Men det är klart att det är väldigt kraftig miljöpåverkan. Sen är det klart, de har ju säkert olika metoder på olika ställen.
EU vill bli betydligt mer självförsörjande på de sällsynta jordartsmetallerna. Vilket kanske inte är så svårt eftersom det inte bryts några alls idag. Varken i EU eller i Sverige. Enligt EU:s Critical Raw Materials Act som publicerades i mars 2023 bör 40% av unionens konsumtion av strategiska råvaror förädlas i EU. 15% av varje kritisk råvara bör komma från återvinning och minst 10% av vår årliga förbrukning bör brytas i EU. Och då hamnar ju en hel del fokus på den absolut största jättefyndigheten Pergeier i Kiruna på mer än 1 miljon ton jordartsmetalloxider. Det som dessutom gör fyndigheten extra intressant är att den även innehåller mer än 500 miljoner ton mineral med höga järnhalter och drygt 7 gånger så hög halt av fosfor som i de malmkroppar som LKAB bryter i Kiruna idag. Men även om både mängden, alltså tonaget, och halten av sällsynta jordartsmetaller är god har man ännu inte kommunicerat fördelningen av metallerna. Erik Jonsson på SGU igen.
Och då är det ju också väldigt intressant att gå in och avrapportera halterna av de enskilda sällsynta jordartsmetallerna, för det är det som kommer att ge den ekonomiska potentialen för dem.
Och då hoppas man på att det är de tunga och inte de lätta.
Ja, men det motsägs ju tyvärr om vad vi vet om apatitjärnmalmer av Kiruna typ. De har en stor resurs där, det har de. Men så här, det som gör det hela verkligt relevant är ju det att de har den i och invid Europas största aktiva järnmalmsgruva. Man har redan den etablerade industrin där. Man har ekonomiska muskler och man kan gå in och satsa på den här typen av projekt. Man är inom några få stenkast ifrån den aktiva gruvan.
Och det bekräftar Christian Larsson på LKAB.
Vi bryter ju järnoxid och tillsammans med den så får vi även med apatit till stor del. Sen finns det även andra sällsynta jordartsmineral i våra mineraliseringar. Men det största och viktigaste är ju själva apatiten så att säga.
Innehåller apatit bara jordartsmetaller eller fosfor också? Eller?
Apatiten är kalciumfosfat. Den stora massan där är ju helt enkelt fosfatmineralet apatit. Men i apatiten så finns även sällsynta jordartsmetaller.
Järnet är alltså utgångspunkten för att brytningen överhuvudtaget sker. Men nu vill man också ta ut de sällsynta jordartsmetallerna och det från avfallet efter krossningen, den så kallade anrikningssanden. Det blir lönsamt eftersom man kan få ut både fosfor, fluor och jordartsmetaller från sanden. LKAB tänker i första hand ta jordartsmetallerna ur det fallande materialet, den anrikningssand som produceras vid brytning av nytt järn. De stora mängder befintlig anrikningssand som tillsammans med vatten pumpats ut under decennier och förvaras i stora dammar kommer tills vidare att ligga kvar.
Det finns olika tekniska anledningar till att ta det fallande materialet först och bygga sin verksamhet på det. Jag menar, gör man investeringar i miljardklassen så ja, du behöver ju inte fördubbla det eller tredubbla det redan från början. Det är rimligt att ta ett steg i den storlek som vi har valt. Man ska inte gapa efter mer än vad man klarar av.
Enligt en rapport från februari 2023 från SGU och Naturvårdsverket så kommer det antagligen bara vara ekonomiskt intressant att utvinna metaller från gruvavfall om det kombineras med ny brytning. Alltså precis det LKAB satsar på. Men från myndigheternas håll påpekar man att det måste till ökad kunskap om metallinnehållet i gruvavfall, då det är en viktig pusselbit i omställningen till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Vilket låter som att myndigheterna tycker att man bör satsa på allt avfall i alla fall. Okej, uppenbarligen har vi en hel del sällsynta jordartsmetaller i Sverige. Men hur får vi ut dem ur malmen? Ja, det krävs många steg som slukar mycket energi och kemikalier. Först krossas och mals malmen. Nästa steg är att koncentrera halten sällsynta jordartsmetaller från en knapp procent till vanligen 60-70%. Därefter måste man rena blandningen, vilket oftast sker antingen genom att tillsätta syra eller att använda sig av motsatsen, den alkaliska metoden, vilket blir allt mer vanlig då den ger en renare produkt och de separerade fosfaterna kan återanvändas. Sen kommer man då till det kanske knepigaste steget, att separera de enskilda jordartsmetallerna. Kerstin Forsberg är professor i kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.
Utmaningen med de sällsynta jordartsmetallerna är, om man jämför med andra metaller, så tänker jag att där är utmaningen att de är väldigt lika varandra kemiskt, alla de sällsynta jordartsmetallerna, så att de har väldigt lika kemiska egenskaper. Jonradierna är ungefär lika stora. Det gör att de är svåra att separera från varandra. Så det är väl det som är utmaningen vad gäller sällsynta jordartsmetaller. Sen kan det vara så att man kan separera ut dem som ett koncentrat tillsammans. Och det är väl inte mer utmanande än att skapa ett koncentrat av andra metaller i en specifik process.
Och i vissa fall går det faktiskt att använda metallerna i en klump, i en blandning. Christian Larsson igen.
Det beror på användningsområdet. Alltså till exempel nickelmetallhydridbatterier så kan man ju använda en klump av vissa då, mischmetall till exempel. Men generellt sett så behöver du ha hög renhet för att det ska fungera väl. Men du behöver ju inte separera neodym och praseodym för att bilda magneter till exempel. Du kan göra det, men det beror snarare på marknadspriset. Om du får lika mycket betalt för dem tillsammans som du får dem för dem separerat, då utgör det ju bara en kostnad att separera. Men generellt sett så kan man ju se det som att när du ska separera någonting med hög renhet så är det den mest närliggande metallen i form av storlek och laddning som kommer vara den som är svårast att särskilja.
Det vanligaste sättet som används idag för att separera metallerna från varandra är vätske-vätske-extraktion. Det används i Kina, Malaysia och Estland till exempel.
Vätske-vätske-extraktion är användandet av organiska lösningsmedel för att tillsammans med en vattenlösning av metalljoner erhålla en separation av metaller.
Problemet är att processen måste upprepas många gånger och att den innehåller hundratals steg. En annan teknik är jonbytarmetoden, en metod som användes mycket på 60-70-talet men som nu verkar vara på väg tillbaka i kombination med en annan teknik, HPLC, högupplösande vätskekromatografi.
Om man pratar om jonbytare i form av kromatografi, då är det ju frågan om att man har kolonner i stort sett där man tillsätter sin lösning och sen så passerar det genom de här kolonnerna och sen så har man då packat det med jonbytarmassor som har olika affinitet för de olika sällsynta jordartsmetallerna. Den binder olika hårt till metallerna. Så när den här vätskan då går igenom kolonnen så kommer det ta olika lång tid för de olika metallerna och då får du en separation. Och då kan du samla upp dem i olika vätskor beroende på när de kommer ut ur kolonnen.
Och HPLC används redan idag inom industrin. Till exempel inom läkemedelsbranschen för att ta fram aktiva substanser. Där, precis som i gruvindustrin, krävs en väldigt hög renhet. Den stora skillnaden är kanske att mängden som ska fram är så mycket större när det gäller metaller. Men tekniken går att skala upp. Jag är tillbaka hos Kerstin Forsberg på KTH och vi går ut till ett av labben.
Här är vår uppställning för kromatografisk separation av sällsynta jordartsmetaller. Då har man en kolonn och de sällsynta jordartsmetallerna kan på så vis genom att gå genom kolonnen komma ut i olika separata fraktioner så att man kan separera dem från varann.
Men är det här mer på labbskala eller skulle man kunna göra det här i produktion?
Vår uppställning är väldigt mycket labbskala och i liten skala. Men absolut, det går att skala upp. Det används industriellt.
Även för jordartsmetaller?
Den här typen av kromatografisk separation av sällsynta jordartsmetaller tror jag inte används idag industriellt.
Men är det någonting du tror att det har framtiden för sig?
Jag tror att det finns potential, absolut, även i större skala. Det finns olika typer som man tittar på, så att absolut finns det potential.
LKAB har nyligen blivit största ägare i företaget Retech och kommer att skicka sitt koncentrat av sällsynta jordartsmetaller till den planerade fabriken i Herröja i Porsgrund i södra Norge. Den teknik de kommer att använda för att separera jordartsmetallerna är enligt deras egen utsaga ny och banbrytande med mycket lågt energibehov och mycket mindre miljöavtryck än konventionella metoder. Vad det egentligen är för teknik är än så länge hemligt, Men det är mycket som talar för att det är just HPLC med jonbytare de kommer att använda sig av.
Det handlar ju om att ha en verifierad lösning där man har visat att det man gör fungerar. För det handlar ju ändå om investeringar i miljardklassen. Det är ju ingenting man gör med en klackspark. Det är bland annat därför vi ändå har varit ganska imponerade av Retic och det de har lagt ner i forskning och utveckling vid de steg de har tagit framåt.
Men hur är det då med återvinning av sällsynta jordartsmetaller ur redan befintliga produkter? I dagsläget återvinns inga sällsynta jordartsmetaller i Sverige och endast någon enstaka procent globalt. Men till exempel i Tyskland planeras en anläggning för att återvinna permanentmagneter som ska tas i drift 2024. För att återvinningen ska öka måste det till ett effektivt insamlingssystem och så måste det vara lönsamt att återvinna istället för att bryta nytt. På KTH forskar man just nu om återvinning av sällsynta jordartsmetaller ur avfall från produktion av magneter. I princip kan man använda samma teknik för separation oavsett om det är ur malm eller ur återvunnet material. Tekniken hänger alltid på vilket material man börjar med och vad man vill ha ut i slutet. Kerstin Forsberg vid KTH igen.
Om man har ett material och så ska man fundera på hur kan vi processa det här materialet? Vad ska vi välja för process eller för tekniker just då i vilken kombination? Då måste man börja titta på vad har vi för koncentration av de här värdefulla ämnena som vi vill separera ut. Och också, vad har vi för andra material i kombination och hur är de här värdefulla metallerna till exempel då bundna till de andra materialen. Då börjar man där och jag har läst en gång att det är en liknelse med schack. I schack så finns det ju ett visst antal öppningsdrag som ofta är ganska lika. Men sen så när man fortsätter spela så finns det massa olika steg man kan ta. Och det får man ta lite stegvis kanske hur det utvecklar sig och se. Så att man får börja, så har man de här olika syrorna man kan använda sig av till exempel. Man väljer mellan och sen får man se hur man utvecklar sin process. Det är det som är det roliga.
Ja, kanske är det Sveriges stora fyndigheter tillsammans med ny miljövänlig teknik som kan göra det lönsamt med svensk utvinning av sällsynta jordartsmetaller. Eller så går svenska staten in och stödjer verksamheten. Enligt LKAB är det åtminstone 10 år kvar innan en ny gruva kan öppnas i Perjejerområdet. Och kanske utvecklas det ännu effektivare och mer miljövänliga processer till dess.
Jag skulle säga att det bedrivs väldigt mycket forskning just kring det här. Och för det kopplar också till resursåtervinning, metallerna nu. Så att det finns ju väldigt mycket avfallsprodukter. Vi tittar på förbrukade batterier till exempel som innehåller väldigt mycket metaller. Som man vill också processa på något sätt och sen få tillbaka metallerna. Vi har också en del forskning på magnetmaterial och avfallsmaterial kring magnetproduktion av magneter och hur man skulle kunna processa det för att få ut de sällsynta. Och det gör ju att det finns mycket forskning på nya tekniker och smarta angreppssätt, hur man skulle då kunna utveckla bättre tekniker för att separera metallerna från varann i olika fraktioner. Och de teknikerna som man utvecklar i alla de här projekten, de är ju även relevanta för då till exempel LKABs apatitkoncentrat, för att det är lite samma tekniker i grunden man använder, men sammansättningen är lite olika. Men den kunskap som man tar fram i alla de här projekten är värdefull och det skapas väldigt mycket ny kunskap nu skulle jag säga.
Och med det lämnar vi de sällsynta jordartsmetallerna. För nu har vi fått besök i studion av Forskning och Framstegs chefredaktör Jonas Mattsson. Vad har du med idag?
Ja, jag har något som är 162 cm långt och 62 kilo tungt. Vad tror du det kan vara?
Ingen aning faktiskt.
Ja, jag skulle kunna haft med mig den genomsnittliga kvinnan, men det har jag inte. Men däremot har jag med en nyhet om den första krockdockan som representerar en genomsnittlig kvinna. Och då är den 162 cm lång och 62 kilo tung. För den har nämligen tillverkats nu och är färdig att börja användas. För att det har ju varit ett problem att kvinnor drabbas till exempel mer av whiplash-skador när de krockar med bilar och så vidare. Och det här kan då delvis förklaras av att de krockdockor som man använder när man testar nya bilmodeller är byggda efter manlig norm. Och då är det så att det inte bara längd och vikt som skiljer en genomsnittlig man från en genomsnittlig kvinna. Kvinnor har också till exempel svagare nackmuskler än män, och dessutom har överkroppen en lägre tyngdpunkt hos kvinnor, och det gör ju, om man tänker lite, när en kropp som slungas i snabb hastighet när en bil krockar, så beter ju den sig annorlunda. Och det är svenska forskare som har drivit det här, nämligen Astrid Linder, professor i trafiksäkerhet vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Hon har kämpat med det här i många år. Men nu äntligen så finns den här krockdockan och alla ritningar är fritt tillgängliga. Så det är fritt fram för vem som helst som kan att tillverka och använda dockan. Men det finns ett aber här. Det är de internationella regelverk som styr typgodkännandet av nya bilar. Det är en långsam process. Så det väntar vi på nu.
Jaha, vad har du mer med dig?
Jag har med mig ett nytt ord, agrivoltaik. Det är en sammansättning av engelskans ord för jordbruk, agriculture, och fotovoltaik, som är tekniken för att omvandla solens ljusenergi till elektrisk energi med hjälp av solceller. Så vad får vi om vi slår ihop de här?
Ja, jordbruk och solceller på något sätt.
Ja, precis. Och nu under våren så har man faktiskt byggt en gigantisk solcellspark mitt på jordbruksmarken i Vässlingby, 4 mil nordost om Örebro. Och det är 1300 solpaneler som ska producera el där. Men de här fälten ger inte bara solenergi, utan mellan raderna växer vallväxter som ska bli djurfoder.
Så att det specifika är att du kan både odla och ha solceller på samma ställe?
Ja, precis. Och det där har man inte gjort så jättemycket i Sverige hittills. Men det är nu det börjar komma hit, och nere vid Medelhavet har man jobbat med det här tidigare. I Italien till exempel så har man jobbat ganska mycket med det här. Och det som är fördelen, det är ju att till exempel när det är torka så skuggar man jordbruksmarken, så att man kan få ut mer grödor från jordbruksmarken om man skuggar dem med solceller. Och nere vid Medelhavet har man ofta solceller som ligger som ett tak ovanpå till exempel äppelträd. De som vi har i Sverige nu som vi har börjat med, de står rakt upp, och då står de ganska glest. Man kan köra med en traktor och jordbruksredskap däremellan.
Men då missar man ju, jag får mig att det är 45 grader man ska ha för optimal lutning för att fånga solen. Men det kanske är bättre än ingenting i alla fall.
Ja, och till skillnad från vanliga solceller som man har monterat i Sverige nu, de tar upp solenergi från både fram- och baksidan. Så att då kompenserar man i alla fall en del av det där.
Mm. Ja, det blir ju spännande att se hur det funkar.
Mm.
Vad har du mer?
Det är 2000-talets hittills största fynd av hällristningar som har gjorts i Bohuslän i Kville socken. Det är en 15 meter lång hällristning som har ett 40-tal figurer, bland annat 13 skepp, 9 hästar, 7 människor och 4 vagnar. Och det som är speciellt med den här hällristningen, det är att det är relativt sett också upprättstående yta som man har målat på. Man tror att man har stått i båtar och målat det här. För att den här är ganska högt upp på en häll, och då har man också kunnat tidsbestämma den 700-800-talet före Kristus. Och just att hällen är nästan lodrätt gör att ristningarna kan dateras med väldigt precision. Och det handlar om att den här platsen där de ligger, det är precis 12 meter över dagens havsyta. Och det gör att de inte kan vara äldre än 800-talet i alla fall, för då hade hällen legat under vatten.
Det måste ju vara jättesvårt att måla från en båt.
Man tycker det. Men de ser ganska fina ut. Så att,
ja, jag ser. De är väldigt vackra.
Mm. Och den här hällen, den är något mindre än den berömda 20 meter långa Vitlyckehällen som ligger i Tanums världsarv med hällristningar. Så man kan åka ju både till Tanum och titta, eller till Bohuslän.
Ja, med det tackar jag dig, Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning och Framsteg, där det också finns poddar att lyssna på.
Tack så mycket.
Om vetenskap är slut för den här gången. Medverkade gjorde också Kerstin Forsberg, professor i kemiteknik vid KTH, Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU och adjungerad professor vid Uppsala universitet, och Christian Larsson, forskare och utvecklingsingenjör på LKAB. Producent var Andreas Wiklund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona, och jag heter Sofie Persson. Vi hörs snart igen.
Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.